Radio Play.
Så där.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Ja, hej. En krimpodcast. som är lite
osynkat
som vanligt
at the moment. eller alltid kanske.
Eventuellt alltid, men dagens tekniska utmaningar hjälper inte.
Nej, så är det verkligen.
Men vi kämpar på. Vi kämpar verkligen på. Du kämpar också på med att helrenovera din lägenhet på egen hand.
Verkligen, det suger.
Det enda du gör är att måla hela dagarna.
Det är faktiskt helt sjukt. Men det är också det som är mysigt. Vet du var jag sitter nu?
Berätta.
Jag sitter i mitt barns rum. Och poddar i en fåtölj som jag satt in här.
Så att, Anna. Jag blev rörd
och
nu.
Så tittar jag vet, vi har monterat ihop hennes skötbord. Alltså, jag skickade ju bild på det till dig. Så att du vet hur det ser ut. Nu börjar det liksom kännas... jag känner verkligen det där som... Jag liksom vill boa åt henne. Så känner jag.
Det är så jävla mysigt. Det är enormt jävla mysigt. Har du ställt in... tänker du att du kommer sitta i den fåtöljen och liksom amma?
Alltså jag har ju en förhoppning om att jag ska kunna amma. Jag vill gärna göra det.
Yeah.
Men det verkar inte vara helt lätt för alla.
Nej, det är ju så.
Men jag hoppas att jag kan göra det. Och då tänker jag att jag kan sitta här.
Du skickade också bild till mig så här kan du byta blöjor på mitt barn.
Ja, jag skickade det. Jag skickade en sån bild till dig. Men du sa att du var bra, för jag skickade också en sån bild till Lovisa som är min andra bästa kompis. Och hon sa så här, för det är precis det jag ser fram emot. Du tog det lite bättre än vad hon gjorde.
Jag bara så här, japp, i min drömvärld flyttar jag ju in och blir barnflickan.
Ja, men jag hoppas det.
Jag sover ihopkurad på skötbordet.
Men du, jag tänker att du kan sova i hennes barnsäng, för vi ska ju ha en sån här crib in i vårt rum till att börja med. Så då kan du sova i hennes barnsäng.
Fy fan, så det kommer bli stelt ändå.
När jag kommer och lyfter upp dig på morgonen ur sängen.
Du är förvirrad, försöker amma mig. Det låter mysigt. Jag kan hjälpa till att måla med, det är inga problem.
Vi kommer vara klara när du flyttar in.
Okej, bra. Ja, för jag är bättre på att byta blöjor än på att måla, om jag ska vara helt ärlig.
Det är bra. Jag är inte så bra på att måla heller. Det får jag också höra när jag har gjort någonting fel av min chef här hemma.
Oh, nej. Men det känns som att ni har omväxlande chefskap, för att du också chefar över honom. Det är ju helt enkelt att ni har en vanlig relation.
Jag tänkte precis säga det. Jag tror att det är det bästa man kan ha i en relation, att man har omväxlande chefskap. Det är så trist när det bara är en som är chef hela tiden.
Ja, verkligen.
Men jag har upptäckt det att vi gillar att vara liksom, det är inte så trevligt att just med den här målningen, för jag har ju varit så himla anti den.
Ja.
Att vi ska göra det själva alltså, inte att, men och så då började Oskar komma, du vet, han skulle ge mig så här tips och feedback hur jag målade.
Det blir du glad för, va?
Vilket då får mig också att vilja ge extremt mycket feedback. Bara så här, kom inte till mig när jag gör någonting för din skull och sen säger du att jag är dålig på det. Alltså, på riktigt, det funkar inte. Men det har också lett till att jag väldigt gärna vill ge mycket feedback till honom. Alltså väldigt gärna.
Men, hur kan den feedbacken låta?
Typ, kolla vad du har gjort här. Så den är inte, alltså, när han har gjort någonting fel. Eller någonting dåligt.
Du bara står och pekar länge. I tystnad.
Ja. Typ så. För vår relations fortlevnad så hoppas jag att vi snart klarar med den här målningen.
Japp.
Typ så.
Och men era relation kommer blomstra sen till lagom till när jag flyttar in.
Exakt. Du kommer bara få skörda frukten av det här sen.
Vad är det vi har? Är det en trea?
Din trea.
En trea för fyra. Nej, vi kommer ju vara en trea för tre och en halv.
Ja, vi...
För att bebisen precis. Är en halva.
Om inte, och om inte Marcus kommer med, för då blir det en trea för fyra och en halv.
Ja, nej, men det är för många. Marcus får vara kvar i Årsta, tror jag.
Okej. Okay.
Alltså, vi är ju i en kompis hus nu och har varit ett tag. Och man känner typ att man börjar bli lite så här förvildad. Att man inte riktigt vet. Alltså, vi har ju, du vet, knappt sett en enda person. Vi handlade för liksom allting så att vi inte skulle behöva åka någonstans utan att vara helt isolerade. Liksom. Mm. Vi åkte också hit ganska mycket för att Marcus har mått ganska dåligt igen. Han hade en så här utmattningsdepression förra året som jag vet inte om jag har pratat om i våran podd. Men Marcus pratar massa om i sin podd om man är intresserad av hans psykiska hälsa.
Jag tror att han har varit på tapeten här också.
Men så nu har han mått så jävla dåligt igen, så nu åkte vi hit. Och det är så himla skoj att se, du vet, han blir en sån liten jävel när han mår bra och är här ute. Att han bara gör lite konstigt.
Så härligt.
Jo, men, ja, absolut. Väldigt härligt. Det gör mig väldigt glad. Men du vet att det kommer fram en sån liten sån, vad heter han? Dennis. Dennis the Menace.
Alltså, Dennis the Menace, ja. Okej.
Okay. Och det är kombination med att vi liksom allmänt är...
nästan.
Ja, men det är kombination med att vi allmänt är förvildade. Att man bara, du vet, man bara gör någon konstig grej.
Ja, jag fattar.
Och igår då...
Ni kommer aldrig kunna flytta tillbaka till stan.
Vi kommer nu snart, det är verkligen, det är dags nu. Men vi satt igår med Sanna, som vars hus det här är, och var liksom inne på, du vet, så det sista vinet. Och jag och Marcus hade båda två druckit upp våra glas vin, men Sanna hade en liten skvätt kvar. Du vet, det, sen är det torrt på vin i hela huset liksom.
Oh,
så sitter vi bara typ vid köksbordet och så pratar eller kollar på någon grej eller whatever. Och då tar Marcus, alltså, vet, jag bara ser honom i så ögonvrån, lutar sig framåt liksom. Nej, det hade jag, alltså, det hade jag förstått mer, för så hade han gjort mot mitt vin tidigare nämligen. Men då bara lutar han sig fram mot saltkaret, plockar upp en nypa och slänger det i Sannas vin.
Nej.
Och Sanna bara, vad gör du? Och då säger han så här, jag bara saltar slatten.
Just det begreppet.
Exakt! Mamma, vad menar du? Det var skoj bara för att han var helt liksom omedveten själv varför det här blev så. Det var bara att han fick för sig att han skulle salta slatten. Och Sanna fick ju inte liksom... Det var ju skitäckligt sen. Det var ju liksom det enda som hände. Det var väl om han var avundsjuk. Nej, det var rött. Jag vet inte om han var avundsjuk på att hon hade vin kvar. Eller vad grejen var.
Antagligen. Men det känns ändå som att, att salt och rödvin passar bättre än salt och vitvin.
Om man får välja, ja. Vilket Sanna tydligen inte fick.
Det påminner mig lite om när min syster skulle ge mig ett glas Coca-Cola och hon hade hällt upp olivspad i kolaglaset, bara för att jävlas. Det är det äckligaste jag har druckit i hela mitt liv. Jag undrar om jag har pratat om det tidigare i podden. För att jag, alltså, det
är ju fortfarande trauma.
Absolut. Också ett väldigt bra tips om man vill jävlas med ett småsyskon.
Verkligen. Marcus, ett annat exempel på att Marcus har blivit konstig av att vara på landet är att han har börjat dricka. Jag gör, alltså jag lägger typ in lite olika saker, typ bara sån 1, 2, 3 ettika spad. För att jag har för mycket tid, uppenbarligen. Marcus har alltså börjat dricka det spadet.
Då är det något man behöver, tror jag.
Alltså det, eller är han gravid?
Det kanske han är.
Man behöver. Man vet vad jag tror att man behöver. Man behöver struktur. så det är intressant här på landet.
Vad härligt. Men nu ska vi åka tillbaka till stan imorgon.
Ja, och snart så ses du och jag igen. Och det längtar jag efter jättemycket.
Det ska bli härligt. Jag det ska verkligen med.
Nu. Det kommer bli härligt.
Eller du sa inte det. Ja. Det var jag som sa att det blev härligt. Och sen sa jag att jag håller verkligen med mig själv.
Men jag sa att jag längtar, eller?
Ja, du sa att du längtade. Men jag trodde att jag bara, det skulle bli härligt. Ja, jag håller verkligen med.
Du håller verkligen med mig själv. Eventuellt båda två. Ja. Det kan så vara.
Det kan vara
du, har du typ kollat med någonting? Har du någonting du vill tipsa om?
Jag har börjat titta på det här nya Innocence Files på Netflix.
Just det. Jag har inte så bra koll, kan du berätta?
Ja, men det är ju alltså, jag undrar vad jag känner igen honom ifrån, och det är konstigt att jag inte har googlat det. Men det är någon som heter Barry Check. Känner, låter det namnet bekant för dig?
Nej.
De har, han och någon annan advokat har något som heter The Innocence Project.
Ja, men det känner man ju till.
Det kanske är det Making a Murder?
Alltså Innocence Project har ju, är ju typ så här, de finns ju på massa olika ställen tror jag. Och de är bland annat precis. Med Serial, eller hur?
Kanske det.
Men jag vet inte om honom.
Det här är de som har grundat det som jag förstår det. För jag känner nämligen igen den här mannen. Skitsamma. De håller i alla fall på. Det handlar om väldigt mycket om alltså rätts, bett. Du vet, när folk har bitit folk och sånt typ, och blivit dömda på det, för det är flera, alltså det är ju inte, det verkar inte alls vara säkert det här med bettet liksom. Så att det är de här, så, men det, jag älskar ju en god sån berättelse. Jag tröttnar ju inte.
Nu ska jag berätta för dig.
Folk som är oskyldigt dömda. Nej. Som får upprättelse. Det andra vill jag ju helst.
Nej,
alltså, jag vill ju helst att de ska slippa överhuvudtaget, men det är spännande tycker jag.
Jag håller helt med. Och jag har nu kollat, jag googlade honom lite snabbt här. Och han var med som karaktär i The People vs. O.J. Simpson. Kanske därifrån?
Nej, alltså för jag tycker jag känner igen hans utseende liksom.
Ja, jag
fattar. Har han inte varit med i något annat?
Han har väl varit med i lite olika saker, men inte, jag vet. Jo, alltså han har väl varit med skitmycket, för att Innocence Project är väl en as stor grej liksom. Oj, han var med oss försvarade O.J. Simpson. Sen ändrade
det
han sig lite
grann på. Det är ju nog en sån att jag sett i den dokumentären om O.J. Simpson. Det är kanske därifrån jag känner igen honom då.
Mm, kanske.
Alltså inte spel. Det finns.
Nej, men exakt.
En dokumentär.
Jag
får ju gå till botten med det här. Men det måste nog vara därifrån då.
Ja, men det låter väl rimligt ändå. men spännande. Okej, nice. Jag vill säga att det har kommit att det nu har börjat släppas nya avsnitt av Killing Eve på HBO Nordic.
Just det, jag har fortfarande inte sett det.
Tredje säsongen. Alltså det är jättebra. Det är ju inte en åsikt jag är unik med att ha, men jag vill ändå säga det. Sen vill jag också bara säga det här som är, om man behöver någonting att se fram emot, så vill jag också säga att de ju ska släppa ett nytt avsnitt av Parks and Recreation.
Alltså gud vad jag längtar efter det. Men jag är också rädd att det inte kommer vara så härligt som jag tänker mig.
Alltså jag tror verkligen att det kommer redan den 30 april i USA.
Ah, gud, det är så snart. Det.
Ja, och det är väl, jag tror att det är liksom en FaceTime-upplägg. Att det är, alltså storyn är att Leslie Knope måste hålla kontakt med alla sina kompisar nu när hon är i karantän. Så jag tror att hon ringer runt till dem.
Jag längtar efter henne.
Ja, jag är så glad för det. Jag längtar också efter henne.
Jag längtar så efter henne, hon är så jävla härlig. Gud, alltså det är fan något jag ska börja titta på igen när jag är mammaledig. Den lilla fritiden jag kommer ha ska jag spendera framför Parks and Recreations igen.
Nej, alltså det är ju fan det mysigaste vi har. Så det, jag tänker, det är live av fler där ute. Ja, det är så fucking mysigt. Så det har vi, därför är det någonting jag ser fram emot.
Det är härligt. En sak som jag läste idag, apropå Parks and Rec, är att Chris Pratt, som spelar... vad han nu heter, jag glömde bort vad han heter.
Andy Dwyer.
Andy Dwyer. Han ska få barn med Arnold Schwarzeneggers dotter.
Där ser man.
Ja, det tyckte jag var så här otippat.
Vem är det?
Nej, men hon är bara hans, jag vet inget mer än
fru.
Att... nej, de är inte gifta. Jo, det är de. De är gifta. Jag vet inget mer än att de är ihop. Jag vet inte vad hon gör mer. Än att vara
hon är inte skådis liksom.
Nej, inte som jag förstår det.
Men nej, just det. För han gjorde precis, nu är det bara att vi skvallrar om Chris Pratt.
Ja, precis.
Han var ju ihop med Anna Faris.
Exakt.
Och sen gjorde de slut.
Exakt.
Nu ser jag här.
De har också ett barn, men nu ska han få ett till barn då tillsammans med Arnold Schwarzeneggers dotter.
Spännande.
Tyckte jag var lite intressant.
Verkligen.
Inte så true crime relaterat, men ändå.
Men ändå. Men du, vänta. Jag tror att jag kan göra en true crime-koppling åt dig om du vill.
Ja.
För att hon har släppt en bok. Aha. Som heter The Gift of Forgiveness, Inspiring Stories from Those Who Have Overcome the Unforgivable.
Mm-hmm.
Och det är a compilation of stories of forgiveness, som bland annat innehåller historier om Elizabeth Smart.
Okay.
Och Tanya Brown, sister of Nicole Brown Simpson.
All right. Intressant.
Så,
där fick jag den.
Ja.
Tack.
Ja. Ja, vi löste det. Vi löste en koppling. Så
det.
Vi inte behöver byta kategori på iTunes.
Exakt. Väldigt bra.
Och sen också innan vi börjar så vill jag också, jag vet att vi har pratat om det här innan, men jag vill återigen slå ett slag för att för podden Verified. För att ja. Nu har sista avsnittet kommit.
Just det. Det har jag inte lyssnat på än. Kul.
Det är ju enormt starkt. En fruktansvärd men typ också ja, väldigt stark historia. Så att lyssna på den.
Den är bra.
Jag har problem nu att jag inte har en naturlig tid när jag lyssnar på poddar.
Nej, det blir ju så när man är hemma väldigt mycket och liksom inte rör sig mellan två olika platser, tycker jag.
Jag vet, jag är ledsen.
Istället jag lyssnar väldigt mycket på ljudbok, vilket gör att jag lyssnar väldigt lite på podd.
Just det, ja. Ah, ja. Men vi hämtar igen det. Men först kan vi börja med att göra en podd.
Vi ska ju göra vår egna podd, ja. Just det.
Just det, ja. Ah, bra. Mm. Vi kör nu då.
Ah, mm, hej. Jag längtar inte tills vi ska äta middag. För igår så tvingades jag äta fisk. Och så ska vi äta fisk kväll igen.
Men Anna, du kan inte vara en vuxen person som säger att du tvingades äta fisk.
Jag gillar i och för sig fisk, men jag tycker lite mycket med två dagar i rad.
Det var låter så dumt att du tvingades äta fisk. Okay, hjärtat.
Men i sitt hem tycker jag man ska få äta vad man vill. Jag tycker verkligen det. Det tycker jag inte, Oskar.
Nej, det här hade jag och Marcus ett bråk om när han la gurka på min nyligt lagade fina rätt till oss. Det där var exakt hans case. Men jag hade lagat typ så här gnocchi med salvia smör och lite så här svartkål och grejer.
Det kan inte ha gurka på, Marcus.
Nej, han lade uppe på. Fast Anna, grejen att det du ska veta är att han hade exakt samma case som du precis hade när du tvingades okay, att äta fisk. Man ska få välja vad man själv vill äta i sitt eget hem. Så att ja, du är tyvärr på Marcus sidan. Du kan lägga ett täcke av gurka på fisken.
Okej. Okay. Ja, kanske. Okej. Okay.
Ja.
Mm.
Och med de orden...
Okay. Då börjar vi. Okej, okay, så att förra veckan så gjorde jag ju ett oläst fall, vilket jag ju egentligen hatar i och med att jag får panik för att jag inte vet vad som har hänt och det gör mig galen. Men när ja, jag läste på om det fallet så hamnade jag i ett svart hål med olästa fall. Och det ena perfect, kändes mer spännande. Det ena kändes liksom så här, what? 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 Så jag kunde inte hålla mig borta. Så att även den här veckan blir det ett olöst fall.
Alltså det jag vill ju vara tydlig med att det inte gör mig. Jag tycker ju att det är spännande. Och jag tror typ att vi har många olösta fall att jobba med. För vi har gjort så jävla få. För att jag vill inte göra dig ledsen. Och du vill inte göra dig själv ledsen. Så att jag tror att du är i ett smart svart hål om vi ser till innehåll för den här podden.
Till fall, ja. Jag tror verkligen också det.
Okej, spännande.
Ja, okej. Okay. Jag börjar då.
Ja.
Precis på stranden vid Lake Oconee i Georgia, i ett gated community som heter Reynolds Plantation, 12 mil sydöst om Atlanta, bodde Russell och Shirley Dermond. Russell, som varit militär i flottan, gifte sig med sin älskade Shirley den 15 december 1950. Vilket är bara 4 dagar innan min mormor och morfar gift sig. Faktiskt. Samma
det ser man.
Det tycker jag väl att det är gulligt. Mm. De två var så jättekära i varandra och tillsammans fick de 4 barn. De fick 3 söner och en dotter. Familjen var väldigt religiösa och både Shirley och Russell verkar ha varit väldigt nära alla sina 4 barn. Russell alltså var en, vad det verkar som, duktig entreprenör och drev flera hamburgerrestauranger som verkar vara någon slags franchise i USA. Jag har aldrig sett dem. Mm. Det kanske är, ja, som heter Hardee's. Och som jag förstår så tjänade han ganska bra med deg på de här restaurangerna. Han hade, tror jag, 19 stycken. Och det var först efter att Russell hade pensionerat sig 1994 som de flyttade till det här Reynolds Plantation. För att jag tror att de bodde i Atlanta innan, när han liksom fortfarande jobbade och sådär. Men där så skaffade de sig ett jättefint hus. Alltså bilderna, det ligger så här jättefint med så stor grön gräsmatta ner mot vattnet och massa egen brygga. Och där gjorde de liksom saker som pensionärer gör typ. Russell spelade jättemycket golf och Shirley älskade att läsa korsord. Hon så skrev, hon gillade att måla och typ så här. De levde typ livet verkligen. Så den 3 maj 2004 skulle Russell och Shirley ha närvarat på en fest som var i samband med Kentucky Derby. Men de dök inte upp, vilket typ så här, grannarna tyckte var konstigt att de inte hade hört av sig. Eller liksom folk som kände dem som var på den här festen var säkert, var konstigt att de inte har hört av sig. Och liksom, det var olikt dem. Så att när ingen typ hade sett dem eller hört av dem på 3 dagar, så var det ett par som bodde liksom i närheten som bestämde sig för att gå hem till dem för att se vad som har hänt. Och det som de stöter på där i huset är något helt fruktansvärt. Så de får kasta sig på telefonen och ringa till polisen. Så polisen tar emot då ett larmsamtal från den här helt chockade kvinnan som är deras granne och åker genast dit. Liksom. För grannarna har typ först gått runt huset för att så här kolla vad som, du vet, du typ ropat på dem och ingenting ser konstigt ut. Och till slut så har de typ, tror jag, som jag förstår det, gått in genom verandadörren. Och där är det så här, allting ser typ helt... det är liksom bara så här, det finns inget tecken på att någonting har hänt. Det är så här, de har alltid så här, jättefint hemma och det är helt i ordning gjort. Och det enda som är konstigt då är att Shirley och Russell inte är där. Och att deras säng är obäddad. Det känns liksom out of character för dem. Och så när mannen i det här grannparet, han typ går runt och ropar, vet, de går runt och letar. Och så, här. Så när han går in i garaget så är det däremot någonting som är väldigt, väldigt fel där inne. För bakom en av Russells bilar så ligger han liksom ihop sjunken, Russell alltså. Och det är blod runt honom. Inte jättemycket blod, men det är blod. Och när grannen kommer närmare så ser han att Russell inte har kvar sitt huvud.
Åh, jävlar vad grovt.
Det är så grovt.
Uff, okej.
Så polisen kommer då till huset och Shirley är ingenstans. Alltså hon är bara spårlöst försvunnen. Och det finns inga tecken på var hon kan ta ut vägen. Du vet, alla hennes grejer är kvar, du vet, det är så här, hon är bara vanished. Verkligen. Och så polisen börjar då så här gå igenom huset och som jag nämnde så fanns det inga tecken på att det har försiggått något bråk där. Alltså ännu mindre typ en dödlig kamp som har haft den här utgången som det har haft.
Förlåt, men hittar man liksom inte ens massa blod runt honom och sånt? Eller liksom är det, nej, men, känns det som att det...
Ja men precis, för att ganska snabbt så misstänker man då att han har blivit av med sitt huvud efter att han har mördats. För att det är så lite blod. Senare ska det också finnas teorier om att han har blivit mördad någon annanstans och sen tillbaka tagen till huset. Okay. Men det är liksom väldigt lite... det är typ inte så mycket blod någonstans. Och det är inga tecken på någon slags kamp. Och vem det än är som har mördat Russell så har hen velat att det ska dröja innan man upptäckte det. För att runt honom så har man också lagt den här mördaren eller mördarna lagt handdukar. Så att det liksom har stoppat upp det blodet som finns då i hans kropp. Mm. Så att det inte ska rinna ut under garagedörren och ut på deras uppfart. På hans kläder så kan man också hitta sån gun residue. Så att det får också polisen att tro att han har blivit skjuten i huvudet. För att han har inga skottskador på kroppen innan han då har blivit av med sitt huvud.
Mm.
Och som jag sa så är då Shirley borta. Hon ja, finns ingenstans i hela huset och inte i trädgården och så här. Och det som inte heller finns kvar någonstans i hela huset eller hela trädgården är Russells huvud. Så att han har blivit mördad, blivit halshuggen, antagligen efter sin död. Och sen har den här personen eller personerna tagit med sig Shirley och hans huvud därifrån. Så polisen börjar då, alltså, jag vet,
det är så sjukt.
Så polisen börjar arbeta liksom väldigt fort med det här. Det här blir liksom verkligen highly prioritized. Men de kopplar ganska snabbt in FBI eftersom det finns absolut ingenting att gå på och de behöver typ all hjälp de kan få. Det här området är ju då ett sånt gated community och vanligtvis så bevakas det alltid av övervakningskameror. Det som har hänt är att det finns inget filmmaterial från den här veckan då paret måste ha blivit mördade för att en storm har slagit ut alla övervakningskameror i hela området.
Perfekt.
Ja. Man tänker däremot också att det känns ganska troligt att mördaren eller mördarna har kommit med båt. Alltså för att om de vill liksom komma obemärkt så kunde de bara lägga till på deras brygga typ och smyga upp i trädgården. För de har en egen liksom, privat brygga på sin tomt.
Det tycker jag är jätteläskigt.
Att det kommer med båt.
Det är något läskigt med att de kommer med båt för att mörda en.
Jag tänker också det. Och att de så här, stänger av motorn så här långt bort ifrån. Så att de
och glider. Okej.
Okay. Läskigt. Man tänker också att det kan vara så att paret kände mördaren eftersom det liksom inte fanns någon tecken på inbrott eller någon slags struggle att veta om man släppt in dem. En av de första teorierna om vad som har hänt med Russell är att Shirley är inblandad i hennes makes död eftersom hon var borta. Och då tror man ju inte att hon själv har mördat och sen halshuggit sin man sen 62 år tillbaka eftersom hon själv är 87 år gammal. Men att hon då ska ha liksom varit inblandad i mordet. Jag tycker det låter helt befängt eftersom vad är hennes motiv? Det tror jag polisen tycker också. Men de följer väl typ varje tänkbar led. En annan teori är att Shirley har blivit kidnappad och att kidnapparna snart ska skicka liksom ett brev om lösensumma och så där till Dermonds barn. Men dagarna gick och liksom ingenting sånt kom. Och polisen tycker typ inte, eller FBI tycker inte heller att det är jättetroligt eftersom Russell och Shirley, de har det väldigt gott ställt. De har tjänat mycket pengar. Han har tjänat mycket pengar. Men de är liksom inte asrika. Så typ, det är lite så här. Ska man typ kidnappa någon för pengar så kanske man skulle valt någon annan som var ännu mer tät. Typ.
Ah.
Men de sätter upp bilder så här på Shirley överallt. Och det är, så här, är det någon som kan bidra med information till att hitta henne? Eller du vet att så här, man kan gripa någon, du vet, alla sådana, så får man belöning. Det kommer inte in någonting. Man draggar också sjön precis utanför parets brygga för att se om man kan hitta typ, ja, dels Shirley eller spår efter henne, men också typ Russells huvud. Det gör man inte. Men så den 16 maj, alltså 10 dagar efter att grannarna har hittat Russells kropp, så dyker också Shirleys kropp upp. För då är två fiskare ute på lake Oconee. Och de är ute och fiskar. Och då stöter de då på hennes kropp som har flytit upp till ytan. Och de är typ 8 kilometer från Russell och Shirleys egna brygga. Obduktionen visar att hon har blivit mördad genom att få flera hårda slag mot huvudet med något som man misstänker är en hammare. Mördaren eller mördarna har sedan knutit fast 2 stora betongblock i hennes kropp för att liksom försöka sänka henne. Men hon har ju då flyttit upp till ytan, vilket det verkar som att en kropp typ alltid gör det, oavsett om den är nedtyngd eller inte. Så hemskt. Så hon är ju då också mördad liksom. Och det här mordet sätter ju skräck liksom i hela det här communityt där de bodde. För det var ju verkligen så här, det är inte ett ställe där det är mord som försiggår. Alltså du vet, så här, det är super safe. Mm. Och det är typ bara pensionärer som är så well off, som känner varandra, som bor där. Så att det är bara så här, vem kan ha mördat en 88-årig man och en 87-årig kvinna som, liksom, vad man vet i alla fall, inte har några som helst fiender.
Det är så jävla sjukt.
Det är så jävla konstigt. Det är så jävla konstigt. Och som alltid när någon blir mördad då, så tittar man ju inom familjen. Så polisen tittar närmare på Russell och Shirleys barn. Och som jag berättade tidigare så hade de ju 4 barn. Men år 2000 så blev en av deras söner mördad.
Mördad.
I ett ett drogrelaterat mord. Så då är man så här, kan mordet på Russell och Shirley ha något med det att göra? Barnen, alltså som klunga också, tänker man också skulle kunna ha motiv i att de ville ärva sina föräldrar. Det visar sig liksom att så här, det finns ingenting som stärker det här egentligen, mer än att det skulle kunna vara så. Ingen av barnen har heller varit i närheten, liksom inuti staten överhuvudtaget under mordet. Sönerna bodde i Florida och dottern bodde i North Carolina. Och alla var så väldigt tillmötesgående. De ville verkligen lösa det här mordet på sina föräldrar. De ställde upp på flera lögndetektortest, även om vi vet vad vi tycker liksom om sådana. Men du vet, så här, de klarade dem. FBI gick igenom deras kontoutdrag, alla deras telefonlistor. Så det fanns ingenting som var så här, tydde på att de kan ha beställt mordet.
Nej, och det, alltså det känns ju ändå som en long shot att det skulle vara, ha någonting att göra med mordet. Alltså typ, hur långt senare var det här? 14 år typ?
Ja, precis. För att de avskriver, eller liksom de avfärdar snabbt den teorin också. Ja. Att det hade någonting med den här döda sonens drogmord, eller drogrelaterade mord. Dels för, precis som du säger, det var så himla lång tid efter. Och det var inte så heller att han dealade med droger, utan han hade missbruksproblematik, så att han har råkat bli mördad,
varit på fel plats så, typ.
Ja, och den här personen som har mördat honom satt i fängelse vid tillfället på mordet på Shirley, det liksom verkar inte heller vara troligt, så barnen tvärstopp. Blir uteslutna snabbt. Men en teori som levde och kanske fortfarande gör det till en viss del är att maffian var inblandad i mordet. Och det blev en teori för att mordet var av en sån kallblodig karaktär. Det faktum att Russells huvud aldrig återfanns, vilket man tänkte kunde vara så här tecken på, du vet, man har vunnit typ någonting sånt. Och att det inte lämnades ett endaste spår i huset, varken i form av DNA, fingeravtryck, inga som helst spår. Det man tänkte då, eller det man misstänkte, var att Russell hade haft business med maffian under tiden som han drev sina restauranger. En teori var för att han använde restaurangerna för att tvätta pengar åt maffian. Det finns ingenting som stärker det heller. Och i en podd som jag lyssnade på, där en man som har varit affiliated with the mob uttalade sig, så sa han att när maffian mördar, så mördar de liksom snabbt. Alltså du vet, så här, det är in ut ett skott, inte lämnar några spår. Det är inte så att de så här, tar med sig kroppsdelar eller kroppar och sånt. De vill liksom inte, han sa typ så här, glöm allt ni har sett i Sopranos. Det är inte typ knappt så att man ens gräver ner kroppen, du vet. Utan så här.
Ja. Fan vad han har sett mycket på Sopranos.
Verkligen. Den polisen som ledde den här utredningen trodde inte heller på det här. Alltså du vet, så här, de var
förlåt,
men det är nog inte maffian. Men det var ändå en teori som var.
Jag fick bara, en bild i huvudet av att han typ så sitter och kollar på Sopranos med anteckningsbok och du vet så glasögon långt ner på näsan och bara fel.
Verkligen, det är så här det funkar.
Exakt.
Nej, men så att maffian känns inte så trolig. En annan teori är att mördaren eller mördarna dödade Shirley och Russell för att de trodde att de var rikare än de var, eller att mördarna eller mördaren trodde att de hade något i huset som de inte visade sig ha. Alltså du vet att så här, tydligen så hade han lite konst och du vet såna där grejer. Men och att när det visade sig att de inte hade så här mycket pengar som de trodde att de hade, eller att de inte hade det här konstobjektet, så mördades de. Det som inte, tycker jag, liksom stärker den teorin är att de, alltså du vet, deras Rolex-klockor fanns kvar, det fanns kvar massa pengar. Det fanns liksom så här, om någon var där för att få pengar eller få tillskanska sig saker, så hade de kunnat ta andra grejer.
Ja, men jag tänker också typ det här att liksom att huset var väl typ helt orört.
Ja, eller? Exakt.
Alltså jag menar, om man letar efter någonting så hade man ju sett det liksom.
Precis. Den teorin. Ingen teori är bra. Jag vill bara säga det.
Nej, perfekt. Okej, ja.
Eller det kanske är den här då. För att det finns också ju den teorin då. Att det är någon, att det bara är helt random. Att någon galning bara har valt Dermonds hus på random och sen mördat det här stackars paret.
Ja.
Kan ju vara det. Alltså, i mina öron så låter det ändå bäst just nu av alla de här. Men då är det också konstigt att det är någon galning som är sjukt bra på att inte lämna några spår efter sig. Jag vet inte.
Exakt. Exakt, det är ju det som är. För det, alltså, det känns ju inte, alltså, utöver att man uppenbarligen har halshuggit en person, så finns det ju typ inte så mycket som tyder på liksom galenskap, utan att snarare att man har varit liksom...
Nej.
Ganska meticulous.
Väldigt organiserad.
Ja, exakt.
Man tror också att det har varit flera. För att just eftersom att typ så här, det är inte så lätt kanske att så här, dels liksom bevaka två personer och sen också halshugga en person. Alltså du vet, så här, man tror att det är flera än en mördare.
Mm. Ja.
2015 så greps en man vid namn Ryan Glenn i området där de bodde. Han gick omkring med typ en jättestor kniv och högg sönder bildäck. Så då var man så här, kan han ha varit involverad i morden? Vänta, var det här två? Vänta nu.
Nej, vad är det nu?
Jag undrar om jag sa att det var 2004 fast det egentligen var 2014.
För att det var då det hände.
Exakt. Men jag tror att jag har sagt någonstans att det var 2004. Men om jag har sagt det så är det 2014 som gäller.
Bra.
För 2015 då greps en man vid namn Ryan Glenn som gick runt med den här kniven. Och då var man så här, kan han ha varit involverad i Russell och Shirleys mord? Han hade tidigare suttit inne för misshandel och rån, och han satt inte inne under den tiden som Russell och Shirley mördades. Det finns däremot ingenting som tyder på att han skulle vara den skyldiga, mer än att han typ förstörde bilar i området.
Det är ju en liten eskalering kan man ju tycka.
Lite. Jag håller verkligen med. Mordet på Russell och Shirley kopplades också ihop med ett liknande fall i New York som hade hänt 9 år tidigare. Då var det den 83 år gamla Louis Colley som hade hittats ihjälslagen i sitt hem i New York. Hon hade varit gift med en riking som hade tjänat sina pengar på McDonald's-restauranger. Polisen... Det är så konstigt. Polisen hittade inga spår på vem som kunde ha mördat Lois heller. Det fanns inga tecken på rån, det fanns inga tecken på inbrott, det fanns inga tecken på någonting sånt. Precis som i mordet på The Dermonds.
Det är någon som bara hatar fast food.
Exakt. Stop making us fat. Eller något. Unhealthy. Fan, jag har varit så sugen på McDonald's. Alltså jag har varit så sugen på McDonald's de senaste veckorna. Och så skulle vi lovade Oskar att vi skulle äta det. Och sen så lurade han mig genom att vi beställde hem andra hamburgare till middag en kväll. dagen innan vi skulle äta på McDonald's.
Vänta, nu låter det lite grann som att du är barnet i familjen. Igen.
Igen.
Okay. Han lurade mig.
Så gulligt. Jag vill bara ha McDonald's. Men 2016 klarades det mordet upp. Alltså väldigt långt efter. För då visade det sig, jag vet inte exakt hur man kom fram med det, för det här mordet, eller podden handlar inte om det mordet. Då visade det sig att det var en man som hade arbetat hemma hos Lois och hennes man. Och som hade mördat henne som hämnd för något som de var oense om. Så det hade alltså ingenting med mordet på Russell och Shirley att göra. Och än idag så har man inga leads på vad som kan ha hänt Russell och Shirley Dermond.
Men alltså det som stämmer med det här tror jag är, eller så här, ofta när någonting är olöst så finns det i alla fall lite spännande leads typ. Men det här känns ju helt sjukt. Det här känns ju bara som att man inte liksom, man har ingenting alls. Inga spår ingenting. Känns liksom rimliga.
Nej. Och så är det typ det sjukaste fallet. För det var ju typ hela setupen på mordet som fick mig. För att jag förstår att man kanske mer hade gått igång på spännande teorier. Men jag blev bara liksom så drabbad av att...
Nej. Det var alltså, man går ju jättemycket. Man blir ju superintresserad av det här för att det liksom inte går ihop. Alltså världarna går typ inte ihop. Att det är de här... Var de typ 88-87 år gamla i något sånt jävla område med egen brygga. Och typ att mordet är så grovt, det är så liksom välstädat. Och alltså allting är ju skitkonstigt.
Visst är det det?
Enormt konstigt och jättesorgligt. Och stackars de här små gamla människorna.
Jag vet, deras stackars barn tänker jag också på.
Åh, fy fan.
Och jag har läst Inside Edition, en artikel som heter The Murders of Elderly Georgia Couple Russell and Charlie Dermond, A Beheading and No Leads av Deborah Hastings. En artikel på Daily Mail av Kiri Blakely som heter Detectives Probes Whether Mysterious Murders of Wealthy Elderly Victims in Two States Are Related. Och så har jag läst The Atlanta Journal-Constitution. Beheading in upscale community still confounds Georgia Sheriff Christian Boone. Och sen har jag lyssnat på två avsnitt av Crime and Scandal som heter Lake Oconee Murders, part 1 and 2.
Bra!
Så det var mina källor.
Mycket bra. Vet du vad, Anna?
Väldigt obehagligt. Nej.
Ja, extremt obehagligt. Men jag vill också säga så här, att jag är... all for att du fortsätter, om du känner att du vill, vara i det här rabbit holet av träsket av olästa fall, för att du tycker ändå att det är ju, man blir ju galen, men det är ju också sjukt jävla intressant alltså. Fan!
Det är spännande faktiskt.
Till nästa vecka läser vi det.
Det gör vi.
Okej, bra. Vi hörs efter pausen.
Ja.
När man tänker på så brott i viktorianska England så tänker jag att det känns väldigt gifttätt. Håller du med?
Jag håller verkligen.
Och det känns som att det var väldigt mycket arsenik. Tydligen så införde man någon slags lista på folk som köpte gift typ så här, i mitten av 1800-talet för att det var så himla mycket olika. Och folk var också liksom väldigt rädda för att randomly bli förgiftade. Och det berodde då på att man hade haft massa sådana fall. Bland annat hade man haft en samling giftmord i Essex som var väldigt som spred väldigt mycket panik. Okay. Men det fanns också en förövare i Brighton som använde sig av strykninförgiftade chokladbitar för att mörda potentiella offer eller komma åt potentiella offer.
Aha. Bara helt random personer.
Ja, alltså det är lite som en liksom retroversion av, du vet, om Tylenol-morden.
Ja. Alltså fan, jag fattar inte folk som mördar. Jag fattar ju inte någon. Men det är så konstigt det där liksom distansmassmorden typ.
Japp, jag vet. Nej, det är omöjligt. Alltså omöjligt. Det måste ju bara vara att man vill bli
Gud. Det är bara att man vill vara Gud typ.
Ja, exakt så. Vi sa exakt samma sak, men det är eftersom vi laggar i samtalet så kommer. Det är bra, vi hade kunnat köra liksom, ja, den här podden på varsitt håll och så hade det ändå låtit exakt likadant.
Ändå mercha ihop.
Ja. Okej, okay, men det är de här Tylenol-morden i USA, de är ju skitintressanta, det var ju på 80-talet. Men skillnaden då mot det här mordet som jag, eller det här fallet som jag ska berätta om nu, är att man lyckas döma den här, gripa och döma den här chokladmördaren.
Okej.
Okay. Och hon hette Christiana Edmunds och kallades under den här tiden för The Chocolate Cream Killer.
Alltså var en kvinna?
Japp. Yep. Kvinnor, jag läste någonstans att kvinnor är,
de gillar gift.
Exakt, kvinnor gillar gift, att man är, att kvinnor är liksom, ja, både män och kvinnor mördar tydligen helst med pistol. Det är liksom det vanligaste. Aha. Läste jag någonstans i någon av mina källor. Men att kvinnor är sex gånger mer, alltså kvinnor som mördar är sex gånger mer troligt att man använder gift än män som mördar. Det tycker jag är väldigt spännande.
Intressant. Mm. Undrar om det är en kvinna som har gjort Tylenol-morden.
Jag vet.
Det skulle ändå vara en, det tycker jag ändå skulle vara en spännande vändning, yep, i det hela.
Jag håller helt med. Mm.
Men det ska vi inte prata,
nej,
om
det
ska, nu.
Det tar vi till när vi löser det också nästa vecka.
Exakt.
Och det här är då tips som jag har fått på Instagram, så vi vill bara tacka för det.
Christian,
från dig.
Karin, jag skulle jättenoga höra dig berätta om det här. Okay. Nej, jag ska inte ta åt mig äran. Nu får du berätta.
Ja, nu kör jag. Okej, så Christiana Edmunds föds tidig höst 1828 i strandstaden Margate i Kent, sydöstra England. Mm-hmm. Och det här var liksom så här vid den här tiden, eller är säkert fortfarande, en typ semesterstad för typ Londonbor. Ligger lite drygt 1,5 timme utanför London. Men Christiana bodde då där tillsammans med sin mamma Anne och sin pappa William, och de bodde liksom där på heltid. Och William var en väldigt framgångsrik arkitekt. Och han hade, vet, också målat ganska mycket så här, eller målat, så säger man kanske inte. Det är det du gör. Han ritade.
Han ritade, okej.
Okay. Han hade liksom ritat ganska så här, du vet, en väldigt så här känd kyrka. Och typ fyrhuset i Margate. Så han målade, ritade ganska liksom så här framstående byggnader typ. Okay. Och det, den här familjen var liksom, det gick väldigt bra för dem. De kom, alltså hon kom från en fin familj helt enkelt. Och hon var deras första barn, men de fick ytterligare totalt 6 barn och 4 av dem överlevde småbarnsåren. Hon, du vet, så här, hon gick på liksom en sån här fin internatskola typ, och men målet med hennes utbildning var egentligen att hon skulle typ kunna vara någons fru typ. Ja. Men det var liksom, som sagt, en fin uppväxt. Men när hon var typ i mitten av tonåren så blev hennes pappa sjuk. Jag tror att de har liksom, det beskrivs lite grann som vanföreställningar. Alltså du vet så. Okay. Han led av någon slags psykisk sjukdom, jag vet inte vilken. Och det var säkert en djupt problematisk diagnos på den tiden, så som allting var på den tiden. Och det var också så här, det var liksom inte, han var inte den enda i den här familjen som lidit av eller kommer att lida av psykisk sjukdom, utan det fanns liksom på båda sidor av familjen. Och det drabbade också Christianas familj rejält. Och hennes pappa blir till slut så sjuk att hennes mamma ser det som enda lösningen att liksom att typ skicka honom till liksom ett typ privat mentalsjukhus. Och han mår så, okay, dåligt att han liksom bärs ut av 2 vårdare i förd tvångströja. Alltså han är den, han är jättesjuk liksom.
Vad hemskt.
Ja. Och han dör ganska kort efter det här, och jag vet inte hur det går till. Men hennes mamma Anne då blir ganska snart enkefru liksom. Enka heter det. Och hennes bror läggs, en av hennes bröder läggs också ganska snart in på någon annan klinik. En klinik som heter typ så här bla 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 for idiots. Som sagt, problematiska, jo, problematiska diagnoser. Så han bor på något, liksom, något boende, och hennes syster begår självmord. Så det, liksom är, så här, det är jättemycket psykisk ohälsa i den här familjen. Och det drabbar också Christiana. För att någon gång när hon är runt 20 år gammal så får hon allas vår favoritdiagnos, hysteri.
Ja.
Hon är en hysterisk kvinna. Och påbörjar då liksom behandling för det här. Och sen så i mitten av 60-talet, hon bor kvar med sin mamma då. Hon blir liksom inte, hon träffar aldrig någon man, utan hon är så spinster. Så när hon flyttar då till, jo, hennes mamma och en av hennes systrar flyttar på 1860-talet till ett superfint hus i Brighton. För de är fortfarande liksom välbeställda, även fast det har varit jättemycket problem i familjen, så har de fortfarande pengar liksom. Så de köper något sånt liksom fint hus i Brighton, som ju också är en liksom kuststad. Och där får Christiana en ny läkare som heter Dr. Charles Beard. Vilket jag alltid, jag tyckte det var härligt.
Undrar om han kallas för Charlie.
Charlie Beard. Och hon blir då jättekär i Dr. Beard.
All right.
Och det
you
är...
sexy beast.
You sexy bearded beast. Man vet liksom inte riktigt vad som händer i den här relationen. Alltså, antingen så var det så att de hade en relation. Att han har då en fru som heter Emily Beard. Men antingen så hade de en relation och liksom en kärleksrelation och låg med varandra och så vidare, som man gör igen när man är otrogen. Men man kan också vara känslomässigt otrogen. Det kan han också ha varit. Det finns lite så brev, men det verkar otydligt om det är kärleksbrev som bara kommer från henne eller om det också kommer tillbaka. Han är ju också, det är ju liksom inte en hel, du vet, jämn match när de ska prata om det här, eftersom hon är då en hysterisk kvinna och han är liksom en framgångsrik läkare typ.
Nej, precis.
Så han säger ju att hon bara är obsessed vid honom typ. Och hon säger att de hade en relation. Liksom.
Okej.
Men
you say potato, I say potato.
I say you're a crazy woman. det finns, men sen, vart var jag någonstans? Som sagt, det finns det finns då källor som säger att det finns kärleksbrev, men det finns de som säger att det bara är från henne till honom. Bla, bla, bla.
Okay.
Det man vet är att i september 1870, så det är alltså typ ett drygt år tror jag efter att de har liksom börjat träffas, så har Charles då till slut sagt till Christiana att han är inte intresserad av henne. Hon måste sluta skriva till honom och han vill bara vara med sin fru Emily. Det här landar ju inte jättebra i Christiana Edmunds. Utan istället så dyker hon då upp hemma hos familjen Beard. Jag tror eventuellt att de borde grannar med familjen Edmunds, vilket gör mig så stressad av tanken på den liksom. Alltså, att man inte vågar hämta sin egen post typ, för att man är rädd för att det ska komma. Ja, du fattar inte. Jag som är rädd för mina grannar i allmänhet, fastän de inte har gjort någonting, så var det här, det adderade stress. och det hon gör då är att hon knackar på hemma hos dem och är så här: jag skulle vilja överlämna en present till Emily. Jag har köpt en ask chokladpraliner. Och Emily bara, åh men tack snälla typ, börjar käka och blir sjuk liksom, i princip direkt. Hon får liksom kramper. Brutala kramper. Men hon återhämtar sig och överlever.
Aha.
Och grejen är att Charles Beard, han är så här, det finns en risk att Christiana hänger, att hon som precis innan överlämnade en box of chocolate till min fru skulle kunna ha någonting med det här att göra liksom. Och han konfronterar Christiana och är så här: hallå, den här chokladen du kom med, var det något konstigt för den? För min fru höll på att dö.
Nej, vad säger du?
Ja, hon bara, vad menar du typ? Jag ville bara liksom så här, göra något snällt för henne så att allting skulle vara bra mellan
oss. Där är det väl verkligen ord mot ord. Om inte han vill testa och äta chokladen och kanske själv dö.
Ja, exakt. Nej, utan han, det som är intressant typ är att han... typ, alltså, jag tänker att han kanske inte köper att hon är oskyldig, men han gör ingenting mer med det. Alltså han går inte till polisen.
Nej, okej.
Och sen går det också 4 månader till januari 1871 innan han säger till Christiana att hon inte är välkommen hemma hos dem. Man bara, du har verkligen stått upp starkt för din förgiftade fru. Alltså,
verkligen.
Vad fan? Men så sen januari 1871 så har de liksom ingen mer kontakt typ. Och under det kommande året till januari 1872 så ägnar sig då Christiana åt sin nyfunna hobby, nämligen att förgifta folk med chokladpraliner.
Det här var ju lätt ju.
Ja, nu kör vi på. Men
vad får hon, knarket eller Det är inte knark. Det är gift.
Ja, eller exakt.
Knark är gift.
Precis. Det är, alltså, stryknin då, strychnine, mm. det verkar heta strychnin på svenska. Det är ett gift som framställs ur ett av dina favoritträd, rävkaketrädet.
Just det. I should have known.
Som du tycker är så vackra på våren. Och det används typ för att bekämpa skadedjur, tror jag. Men okay. det har också typ funnits en del så här, försök med det i läkemedel. Och det är för att det typ stimulerar nervsystemet. Men det är jättelätt att överdosera dem. Och då är det liksom dödligt och det är en vidrig död. För att det gör att man får kramper. Liksom. Och man krampar fruktansvärt liksom, starkt. Och ofta, alltså sett att man dör är typ att man kvävs av sin egen kropp på något sätt.
Fy.
Ah, nej, men fruktansvärt, jätte, extremt smärtsam död liksom. Hon köper det bland annat genom att säga att hon typ har problem med skadedjur liksom. Och då tror jag typ okay. att det är råttor, alltså att det är råttgift liksom, mer än myror. Sådär liksom. Så att det hon gör då är att hon köper chokladpraliner. Men från, vad heter det om man gör det är en person som äger en choklad eller en godisaffär,
en pralinist,
en pralinist.
Jag önskar att det hette det så himla mycket,
så jävla härligt ord.
Pralinist.
Men man kallar short är prallare. Jag vet inte om han är pralinist eller om han bara säljer dem.
Okay.
Men han heter i alla fall John Maynard och han äger en godisaffär som heter J.G. Maynards. Och okay. där säljer han då helt enkelt vid flera tillfällen chokladpraliner till Christiana. Och under våren 1871 så börjar det rapporteras, vänta, nu, jag har glömt att berätta en sak som jag ska berätta nu, okay. som är så här, det hon gör är så här. Det här är också märkligt på många olika sätt. Hon doserar då de här chokladbitarna. Hon köper chokladbitar, doserar dem med det här giftet. Sen säger hon, går hon tillbaka till den affären och är så här: hej, den här chokladen var inte riktigt för mig. Och sen lämnar hon tillbaka den. Och då ställer han ut det på hyllorna igen.
Nej.
Så då har liksom andra kunder köpt hennes avdankade choklad.
Som är förgiftad.
Som är förgiftad och blivit sjuka. Så under våren 1871 så börjar det då rapporteras om märkliga liksom sjukdomsfall runt om i Brighton. Folk får konstiga kramper efter att ha ätit godis. Till en början så klarar...
Inte bara att de har ätit för mycket.
Det är också en utredning, en möjlighet de utreder. Men kommer fram till att det är något som är lite konstigt. Och innan, till en början då, så överlever alla. Och det tänker jag gör att man inte kanske typ utreder det lika mycket som man gör när någon faktiskt dör. För att det som händer är att sommaren liksom, det är så här, det blir sommar och Brighton fylls då på med turister. Och en sån turist är Charles Miller. Och han är där med sin brors familj. Och den 12 juni 1871 så köper han typ lite choklad då i den här affären och delar då den här chokladen med sin 4 år gamla brorson som heter Sidney Barker. Och båda blir liksom sjuka typ väldigt, väldigt snabbt. Det verkar vara extremt snabbverkande det här giftet. Men Charles överlever och det gör inte Sidney. Ja, jag vet. Det är jättehemskt. Och då börjar man ju uppenbarligen kolla på det här lite mer noggrant. Liksom. Och man hittar strychnin när man undersöker den här chokladen. Och först blir ju då John Maynard anklagad förstås. Och under den här utredningen så vittnar också Christiana om att hon har blivit sjuk. Hon och hennes kompisar har blivit sjuka efter att ha ätit choklad från Johns affär. Men till slut så frias han. Och även fast man då vet att pojken har dött av liksom strychninförgiftning så kan man liksom inte, så säger man det blir ändå avskrivet som en olycka.
Okej.
Jag vet inte om det är att man inte kan visa att det var överlagt, alltså, eller att det bara hade råkat hamna där. Liksom.
Aha, okay.
Jag vet inte. Men så det läggs liksom ner. Efter att det här har lagts ner så skriver Christiana anonyma brev till Sidney Barkers pappa. Där hon bara, ni borde verkligen kolla lite mer på den här Maynard. Typ. Det är något konstigt med honom. Så att hon, liksom, hon lägger sig i den här utredningen. Och hon tycker också, känns det som att hon är jävligt smart. Att hon lägger ut mycket så här villospår hela tiden på ett väldigt störigt sätt. Och folk fort, alltså efter det här så gör sig John då av med hela sin, all sin choklad, alla sina godisar och köper in nytt. Men folk fortsätter att bli förgiftade i Brighton.
Okay.
Och i augusti så bestämmer sig Christiana Edmunds för att utveckla sin verksamhet lite. Hon lämnar Brighton.
Sin förgiftningsverksamhet.
Exakt, precis. Mm. Det, verkar, det är mest det hon håller på med. Hon gör nämligen ingenting annat. Tydligen var hon extremt uttråkad, läste jag på något ställe. Hon åker ifrån Brighton och sen köper hon på sig fruktkaka.
Okay.
En vidrig kaka redan från början. Blir det inte godare när hon har slängt på lite stryknin på den?
Eller blir det?
Kanske. Men sen så skickar hon alltså det tillbaka. Så de skickar, i paket skickar hon från, jag vet inte, någon annan stad till Brighton. Till lite olika liksom, framstående personer där. Lite politiker, kanske någon annan rik person. Hon skickar en till Emily Beard.
Såklart.
Och sen så skickar hon också då ett paket till sig själv. Eftersom hon är så enormt smart.
Mm.
Så hon är ett offer liksom. Hon är ju, det är ju fruktansvärt här. Men Emily kommer då aldrig hinna äta av den här fruktkakan, utan istället så provar två anställda i Beard-hushållet kakan. Vilket man bara, ja gud, det är verkligen speciellt.
På att, Emilys begäran.
Jag antar det. Jag kan inte tänka mig att de var så här, åh vad skoj, typ våran våran chef här som brukar bli förgiftad då, vi kan väl smaka lite grann på hennes mat. Och de blir då sjuka. Och nu känner väl då Dr. Beard att det har gått för långt. Man kan förgifta hans fru en gång, det är ingen fara. Men
shame on me. Förgift mig twice, shame on you.
Exakt så säger han, ropar han från sin veranda till grannhuset. Så han går då till polisen och typ direkt ska man matcha Christianas handskrift med, alltså på den här, till den här adresslappen. Men som har skickats med kakan. Ja, så hon var inte så smart som varken som både du och hon själv trodde. Och rättegången mot Christiana Edmunds blir ju då liksom extremt uppmärksammad lokalt. Och man måste flytta den till London för på grund av det. Det blir ett spektakel. Och initialt så börjar, alltså när man börjar utredningen så anklagas, det hon anklagas för är då mordförsöket på Emily Beard. Men det ändras till mordet på Sidney Barker innan liksom den här processen drar igång då. Okej, så det här är då vad åklagarna säger har, alltså hon har ägnat sig åt. Liksom. Hon har antingen köpt stryknin själv eller skickat lite så olika springpojkar till olika kemister och apotek för att köpa det. Och har som sagt då använt någon slags gnagarskadedjur som anledning. Hon har doserat chokladen med giftet och antingen lämnat tillbaka det till J.G. Maynards eller, det här tycker jag också är starkt, bara låtit det ligga framme och hoppas att någon skulle äta av det. Alltså,
var hemma eller vadå?
Nej men jag vet inte, eller bara på stan, jag vet inte. Hur kan man vara så liksom
på trappen?
Så jävla lat på något sätt? Att man bara är så.
Men också smart.
Ja, så länge det inte var på trappen då.
Jag skulle inte klara mig länge i förgifta businessen.
Nej, när du bara, jag lägger den här. Så bara, åh nej, det är bara Oskar som är här.
Typiskt.
Men så det enda möjliga motivet som man har är att hon kanske typ experimenterade med lite olika doser för att sen göra ett nytt försök med Emily. Men grejen är att det, jag köper typ inte riktigt det heller, för att det hade ju bara varit att så här slänga på skit mycket. Liksom. Hon hade ju lika gärna kunnat åka och skicka den här fruktkakan typ direkt. Det som är att Emily och vad heter han, Dr. Beard, de hade precis bestämt sig för att flytta för att de var trötta på henne, att hon stod och fluktade i grannhuset hela tiden.
Hur fan vad man hade varit det.
Panik.
Sluta titta in här
ja,
hela tiden.
Ja, alltså verkligen. Så de har då, men de har ändå försökt länge. Alltså det har ju ändå gått nästan ett år sedan hon försökte förgifta henne. Så att de har ju liksom, de har då bestämt förflyttat, så då tänker man att hon kanske gjorde ett sista försök att mörda Emily. Att det var därför, okay, liksom.
Innan de drog.
Exakt, mm, precis. Men det verkar liksom också typ ganska möjligt, alltså så här som att hon, troligt heter det, att hon helt enkelt bara ville fuck shit up. Hon ville mörda folk liksom, och typ så här,
det är så konstigt,
sprida skräck och typ som sagt spela gud liksom. Hon var ju också uppenbarligen psykiskt sjuk. Så det, ja. Men det är ett oklart motiv helt enkelt. Det började ju tydligt, hon ville göra sig av med sin rival, men det fortsatte otroligt otydligt.
Väldigt.
Och Charles Beard vittnar då i rätten om att de aldrig haft en sexuell relation, men att hon eventuellt kan ha upplevt mild flirtation.
Charles, you tease.
Verkligen. Han skickar lite så slampiga brev. Okej. Okay. Försvaret bygger då på hennes psykiska sjukdom förstås. Och att det är så här, på grund av det så kan hon inte hållas ansvarig för sina handlingar. Hennes mamma vittnar då om att det är så här, funnits psykisk sjukdom på båda sidorna av familjen och liksom även inom familjen. Och även om Christianas mående under sin uppväxt och sådär. Trots det så döms hon till döden. Aha. Och direkt efter att domen fallit så reser hon sig upp och deklarerar: jag är gravid! Det är hon inte.
Det skulle jag också dra till med som ett försök. Du måste rädda mitt barn.
Men du är ju gravid, hon var inte gravid.
Ja, men jag hade gjort det även ändå, om hon inte var.
Just det, bra. Grejen är att hon, trots det liksom, att hon döms då, så kommer hon ganska snart bli av med den här dödsdomen, för att man rätten liksom i efterhand på något sätt ändå deklarerar henne not guilty by reason of insanity.
Okay.
Och i media spekulerar man om att det är på grund av alltså hennes position, alltså hennes samhällsklass helt enkelt, att hon är privilegierad, att hon kommer från pengar, att hon kommer från liksom framstående familj typ. Men oavsett så kommer hon då till Broadmoor Prison for the Criminally Insane i juli 1872. Och när hon kommer fram så är hon fint sminkad och har löshår isatt. Hon är tydligen extremt fåfäng. Alltså redan, hon har på sig det när hon kommer dit. Har hon liksom klätt upp
jag
sig?
Jag förstår det, men att löshår, alltså att extensions var en grej redan då. Men...
Ja, nej, de såg ut som så Jay Wows i Jersey Shore. Hon hade så vita under. Nej, men det känns som att det var dålig kvalitet på löshåret ändå. Att det var typ att man satte en fjäder och bara såhär, oh, mitt hår. Och under tiden på Broadmoor så här, hon typ gillar att jävlas med de andra intagna, typ provocera liksom. Hon är lite av en shitstarter. Men när hon inte håller på och shitstarta så håller hon sig ändå liksom så här, ganska mycket för sig själv. Ingen försöker få Christiana Edmunds frigiven. Och hon överlever också sina familjemedlemmar.
Okay.
Men den 19 september 1907 så dör hon. Och då har hon typ varit sjuk ganska länge och haft så här, alltså både liksom fysiska krämpor men också blivit senildement. Hon blev ändå 78 år gammal, vilket känns extremt gammalt för den
verkligen,
tiden.
Verkligen.
Och jag har då läst en väldigt bra genomgång av det här fallet från Berkshire's Record Offices.
Okej.
Okay. Jag tror att det är det countyt där Broadmoor ligger. Så att de har skrivit om henne för att hon satt där så länge. Och det är liksom en levnadsbeskrivning, den var väldigt bra. Och sen har jag läst Owlcation.coms artikel med rubriken Christiana Edmunds Victorian Poisoner. Och även på peoplepill.com och förstås Wikipedia.
Okej. Okay. Tack snälla.
Visst sjukt.
Läskigt. Ja, väldigt sjukt.
Alltså, det är ju något med att förgifta med choklad. Så ont.
Det är det. Det är så ont för det är så gott, men så gott. Farligt.
Jag vet, verkligen så. Du. Det är fruktansvärt.
Tack snälla, det var väldigt spännande. Då säger vi väl tack för den här veckan.
Det gör vi absolut. Och sen så säger vi också att om man vill köpa merch så är podstore.se.
Ja.
Kan man klicka sig in på våra grejer där. Vi har adderat en tygpåse.
Som är så fin.
Den är väldigt bra. Och jag måste säga, Anna, att du hade så enormt rätt om den här hoodien. Den är fruktansvärt skön.
Alltså visst hade jag det. Den är så mjuk.
Men jag dricker också, den är så mjuk, men jag dricker också allt mitt kaffe ur Mord mot mordmuggen som känns otroligt trevlig. Mm. Så att jag
älskar just framåt muggar. Nu.
Ah, de är så bra. Det är så, så bra. Så att om ni vill vara där inne och stötta oss genom att köpa super, super fin och härlig merch så blir vi jätte, jätteglada. Min dröm är ju att vi ska se någon på stan.
Med, ja, oh, gud. Jag skulle bli generad. Tänk om det ska hända. Jag skulle bli så... Ja. Sätt på er att tisdag går ut. Om ni bor i Stockholmsområdet. Även annars.
Nej, nej, håller inne, håller inne.
Just det, just det, just det. Det är coronatider. Håller inne.
Efter corona är över så vill vi ha en catwalk runt i svenska i Sverige med olika mordmärkt. Ja. Ser vi fram emot. Vi ser också fram emot att prata mer med dig Anna nästa vecka. Längtar till redan.
Det gör jag med. Hej då.
Hej, hej.